delen. Fjärde delen.
Jag blev till frukost.
Jag hade eldat i spisen och tagit in grönsaker från trädgården. Alva hade gått upp ur sängen, självmant. Kanske var febern nere om hon var hungrig. Hennes kinder var röda och ögonen blanka. Men hon log när hon såg maten.
Äggröra och knäckebröd.
Mm. Jag leker att det här är vårt hus. Mm. Jag är mamma och du är pappa.
Vem är barn då?
Du får inte säga så. Nalle är inte här, det vet du.
Förlåt. Här, ta din medicin.
Hon svalde tabletten utan att klaga. Och nästan utan att kväljas. Den gamla Alva skulle ha krävt att mamma krossade tabletten och blandade den i Nutella. Vi hade förändrats. Båda två.
Jag leker att vi alltid ska bo här.
I Alvas lek hade vi hästar i garaget och matade dem med morötter.
Jag ska sätta om dem jättebra.
Efter maten hittade vi block och färgpennor i ett skåp. Och Alva bredde ut papper på vardagsrumsgolvet för att rita. Hon ritade en prickig häst till sig själv och en brun till mig. Och framför ett stort solgult hus ritade hon två figurer som måste ha varit vi. Jag hade hämtat kartan från källaren och satt i soffan. Jag studerade allting noga och försökte memorera båda rutterna som var inritade mellan huset och Djupevik. Det fanns en tredje möjlighet också, såg jag. En längre väg norrut, runt skogen.
Alva, kan jag få låna en penna?
Ja.
Jag lånade en av Alvas färgpennor och ritade in den på kartan. För säkerhets skull.
Vi kan rida på långa turer med våra hästar.
Till Djupevik?
Vi behöver inte åka till Djupevik i min lek. Pappa har en egen häst som kan simma över vattnet hit till oss.
Alvas feber försvann under dagen. Vi åt spaghetti alla capri till middag. Och så vilade jag en stund. Och läste gamla Kalla Anka-tidningar. Medan Alva letade genom huset efter skatter. En kokbok med efterrätter. En skarf med vita fåglar på. Och en ask med silverskedar. Hon ställde upp allt på nattduksbordet vid sin sängplats. Dessutom hade hon hittat ett guldsmycke gömt bland underkläderna i byrålådan. Hon hängde det kring halsen.
Det är faktiskt det vackraste jag sett.
Mm, det är jättefint.
Hon slickade på stenarna och förklarade att det var så man såg att de är äkta. Och det var hon 1007% säker på att de var. Jag gav henne en värktablett till innan jag stoppade om henne och sa godnatt.
Fast jag vill ha Nalle.
Hon som hade klarat sig utan Nallen hela tiden.
Men nu är jag hemma och då måste jag ha honom.
Jag sa att han stannat i vårt gamla hus för att passa det.
Men jag ska se vad jag kan hitta.
Efter att ha letat igenom hela nedervåningen hittade jag till slut en gammal docka i källaren. En gång hade dockan kunnat blunda och titta. Men nu var det ena ögat igenklistrat. Och det andra hade fastnat i vidöppet läge. Så hon såg ut att blinka hemlighetsfullt hela tiden. Hon hade nästan inget hår kvar på huvudet. Och klänningen saknade flera knappar.
Hon ser lite konstig ut.
Stackars liten.
Det var det bästa jag kunde hitta.
Hon har bott ute i skogen precis som vi. Hon har inte ens en storebror. Hon var helt ensam.
Alva höll upp dockan mot mig och strök den över hårtussarna.
Titta, så trött och rädd hon är. Och så ledsen i ögonen. Och djuren har dödat hennes mamma. Men nu ska jag vara hennes mamma, eller hur, Abdi?
Alva mumlade, tröstande till dockan. Allt ska bli bra nu när vi har fått ett nytt hem, hörde jag henne säga innan jag stängde sovrumsdörren bakom mig. Vi var trygga i det gula huset. I 2 dagar. Sen kom inkräktarna. Jag var på baksidan av huset och drog upp morötter. Himlen var blå och solen lyste. Jag hade tagit av mig tröjan och slängt ifrån mig den i gräset. Plötsligt hörde jag steg. Det lät som flera personer var på väg mot huset. Jag tog mig snabbt in genom altandörren och till sovrummet där Alva satt och tittade efterrättsboken. Dockan satt bredvid henne och stirrade på mig med ett blott öga. Jag satte pekfingret mot läpparna.
Var, Abdi?
Shh. Hallå? Är det någon hemma?
Det är människor, Abdi.
Det är inte säkert att de är snälla.
Men Alva ville gå och öppna, så vi kunde be om hjälp. Förstod hon inte att det var farligt? Jag fick påminna henne om vad som hände mamma. Vad Kai gjorde. Alla människor är inte snälla. Vi kan bara lita på varandra nu. Jag tog ett hårt grepp om hennes arm. Männen hade gått runt i ytterdörren. Den var låst, men det stoppade dem inte.
Ser du inte?
Ja.
Kollar du där inne?
Ja.
Männen fortsatte in i vardagsrummet.
Titta! Det är någon som nyss har ätit på äpplet. Det måste ju vara någon här.
Kollar du där?
Ja.
Stegen stannade utanför sovrummet. Alva tittade skräckslaget på mig. Hon förväntade sig att jag skulle göra något. Men jag kunde inte röra mig. Kunde inte tänka.
Lilla vän. Tycker du inte att det är artigt att öppna när någon knackar på?
Det var två män. Den ena lång och kraftig med orange keps och stor militärgrön jacka. Den andra var lite mindre, men såg vältränad ut. Som en sån som springer maraton och går på gym när världen är som vanligt. Han hade på sig en turkos sportjacka och solglasögon som satt uppskjutna i pannan. Han log när han såg oss. Men leendet nådde inte ögonen.
Vi visste inte om ni var snälla eller dumma.
Vi är snälla.
Den andra mannen sa ingenting, men det var han som skrämde mig mest. Han tornade upp sig där i dörröppningen och lät blicken glida över hyllor och skåp i rummet.
Ska ni hjälpa oss?
Den mindre mannen tog ett steg till in i rummet. Han tog upp en teckning som låg på täcket. Alvas teckning med ett gult hus i en skog och två figurer som stod bredvid det och log. Det var lätt att se att det skulle föreställa oss.
Så gulligt. Var är maten?
Vi har ätit upp den.
Ja.
Männen trodde oss inte. Tydligen brukade han som bodde här röka sina egna lammstekar. Och nu tänkte männen söka igenom huset. De försvann ut i köket.
Vad är det då? Det här är ju inte lammstek precis. Helvete!
De kanske har gömt allt. Ungarna!
Abdi, vi måste göra något. De tar maten.
Ungarna!
Jag vet inte om det var ljudet av mitt namn eller hennes hand som tryckte min. Men någonting väckte mig. Plötsligt kunde jag röra mig igen. Prata igen. Jag slet ut ett par tjocktröjor ur garderoben och hjälpte Alva på med den ena. Här, ta på dig.
Jag kollar i källaren!
Vi klädde på oss snabbt. Alvedonasken stoppade jag ner i bakfickan. Jag kunde höra den ena mannen stöka omkring nere i källaren. Den andra var kvar utanför i vardagsrummet.
Sa du något?
När den andra mannen också gick ner i källaren passade vi på. Vi smög ut, Alva först, på tå med överdrivna rörelser som en inbrottstjuv i en tecknad film. Ryggsäcken stod fortfarande kvar, färdigpackad. Männen hade tydligen inte sett den. Jag klev i skorna och Alva tog på sig sina alldeles själv.
Men din jävla klant! Jo! Ha det lugnt, det finns fler!
Vi sprang ut bakom huset, förbi garaget och vidare in i skogen bakom.
Vad ska vi göra, Abdi?
Vi kan vänta här. Och ska vi gå tillbaka till huset imorgon. Och se om de har gett sig iväg.
Vi satte oss ner mot en trästam och vilade. Jag tänkte göra ett skydd där vi kunde gömma oss. Alva ville hjälpa till, så jag bad henne samla kvistar och grenar.
Men gå inte längre än du kan se mig.
Okej.
Hon la ner dockan och lyckades få ihop en hög innan hon tröttnade.
Nu vill jag göra något annat.
Vill du fixa middag?
Mm.
Jag räckte henne ryggsäcken. Ansvaret verkade ge henne ny energi. Hon hade dukat på en stubbe med två tallrikar av bark. Och så hade hon rullat fram två stora stenar åt oss att sitta på. Mellan barktallrikarna hade hon satt fram en konservburk med skinka, en konservöppnare och två äpplen. Det var fullt av hack och skrapmärken på burkens lock.
Jag kunde inte öppna den.
Hon räckte mig konservöppnaren. Jag visade henne hur man gjorde och öppnade burken sakta medan hon tittade på.
Sådär. Skinka.
När vi hade ätit kröp vi in i gömslet som jag hade byggt av grankvistar. Öppningen var så liten att bara ett barn kunde komma in. Och på avstånd såg det bara ut som en hög med grenar. Vi la oss tätt in till varandra med den stora filten från ryggsäcken över oss.
Abdi.
Mm.
Tycker du att jag var bra på att hjälpa till?
Du var jätteduktig.
Jag höll om henne. Det var alldeles stilla och jag kunde höra henne jämra sig svagt när hon sov. Dockan låg på hennes arm och höll vakt med sitt enda öga. Jag vaknade av steg. Först trodde jag det var männen som var ute. Kanske var de klara med att stöka omkring i huset och på väg tillbaka till var de nu kom ifrån. Eller kanske letade de efter oss. Men så hörde jag ljudet av klövar.
Du har hört fjärde delen av Odjuren av Ingvill Bjerkeland i översättning av Ylva Kempe. Radiobearbetning Lucia Tsajtjanova. I rollerna Milian Moe Lindberg och Vanja Bukt. Regi och ljud Klara Fredén. Dramaturg Camilla Blomqvist. Konstnärligt utvecklingsansvarig Frida Darvinger. Musik Henrik Oja. Ljud Kalle Andersson. Och producent Linda Jones.